Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och hjärtligt välkommen till Travel News podcast. Idag ska vi träffa Mattias Bergendahl som är vd på High Chaparral sedan februari i år. Vi möts i ett kök, vad heter det, bakom en restaurang inne på temaparken. Och i bakgrunden så kan du höra bland annat en tågvissla och ett ånglok. Och ja, det, om du lyssnar noga kanske du också kan ana det till ett bankrån. Mattias Bergendahl, han berättar om Big Bang, han berättar om hur anläggningen föddes. Men framförallt så berättar han hur de överlever i coronatider. Välkommen till podcasten, tack.
Ja, men vi börjar här med, vem är du och var är vi någonstans?
Vi är i 1876, High Chaparral. Mattias Bergendahl heter jag och är vd och sheriff för High Chaparral.
Du har på dig en speciell outfit, berätta om den.
Ja, det är ju en del av att vi ska vara just på 1800-talet, så att oavsett om man är vd eller ej. Så här i personalen så är vi uppklädda för tidsenligt. Så jag sitter här i min sheriffmundering med min badge som säger sheriff.
Och du har varit chef här sedan i februari. Det måste ju vara kanske den mest speciella vd-resan man har gjort på länge. Berätta lite om den här resan.
Såklart är det det. Jag lärde mig väldigt mycket under våren här. Ja, lite crash course nästan i allting. Men det jag upptäckte var ju att den första utmaningen för året var en översvämning. Och då fick jag en känsla av hur personalen är här. Man fixar grejer. Möter varenda utmaning. Sen kom pandemin. Och det är klart att då hade vi redan 350 säsongsanställda som hade anställts. Och alla de 350 undrar, blir det någon jobb i sommar? Och det hade vi inte svar på då i mars, så att vi anställde en expert, en doktor i molekylär cellbiologi, för att vi överhuvudtaget skulle förstå vad vi var på väg in i. Och det hade att göra med, ska vi ge upp inför sommaren? Ska vi satsa? Ska vi vänta? Ska vi förlänga öppning? Vad gör vi? Med hennes inrådan så körde vi på mot en öppning den 21 maj. Men vad gäller just crash course så det är klart, för min del var det ju att lära mig parken oerhört snabbt. Både geografin i parken men också just alla förutsättningar för inför då de här förändringarna. Under våren så har vi ju tittat på olika scenarier. Hur skulle det påverka oss? Hur skulle det påverka våra anställda? Och det var ju faktiskt inte förrän bara för 2 veckor sedan som det stod klart att vi överhuvudtaget skulle kunna öppna parken. Med det tillståndsbevis vi fick. Och sen efter det så har vi jobbat frenetiskt för att få parken klar i tid.
Du, jag intervjuade Gröna Lunds Parks and Resorts vd här ganska nyligen. Och han har ju fått öppna Kolmården har de öppnat, men inte Gröna Lund. Vad skiljer er från Gröna Lund som får lov att öppna? Är ni mer som Kolmården?
Vi är mer som Kolmården. Vi är en temapark där vi förutom då attraktioner som föreställningar då har djur, skådning och andra aktiviteter också. Så vi räknas lite annorlunda. Men och vi faller då under allmän sammankomst. Och sen har vi då offentlig tillställning vad gäller de här tillståndsbevisen. Och vi hade en direkt dialog med polisen just för att se hur kan vi få det här att fungera. Och jag vet faktiskt inte hur de andra har jobbat i det. Men det vi kan konstatera var ju att vi fick ju göra ganska radikala förändringar för att kunna falla under de här kraven för detta, för att kunna få tillståndsbevis. Och de har ju inneburit att vi får max ha 50 personer som tittar på en föreställning samtidigt. Så vi har ju då lagt upp ett schema där vi har första showen, 50 personer. När den är klar, då synkar i nästa föreställning med ytterligare 50 då. Och sen en tredje också. Och sen tillbaka till den första. Så vi har ju utökat antal shower för att kunna ta in så många åskådare det bara går. För att kunna ha 50 bara.
Och hur många får du lov att släppa in här då?
Vi har ingen begränsning i parken, utan det är snarare vår egen. För det är ju så att vi är väldigt måna om att vi skulle öppna på ett ansvarstagande sätt. Och det gör att jag har en siffra som jag utgår från när jag känner att över den här, då kan det nog bli lite väl mycket folksamling. Men det ingår inte en begränsning i tillståndsbeviset, utan det är vi själva som sätter det så att det ska kännas tryggt att vara här. Och vi, nu under försäsong så är vi inte i närheten av den siffran.
Ekonomi, jag tittar här lite som hastigast, ungefär 100 miljoner drog ni in förra året. Hur ser liksom inkomstfloden ut för år? Och nu måste ju vara en puckel mitten på juni, juli, en bit in i augusti, där liksom the big cash ska komma in. Hur rustade är ni för den resan?
Alltså vi har ju tagit höjd för flera olika alternativ och scenarier. Så ett scenario är att vi kör vidare på 50 och fortsätter på det sättet. Det vill säga det som vi då kallar högsäsong är ju egentligen det vi har nu, och så fortsätter vi. Det är ett scenario. Vi har också tittat på att den siffran skulle kunna ökas. Och då har vi tittat på hur ska vi ändra vårt utbud och vad kan vi göra då. Då har vi inte alls samma begränsning vad gäller vad vi känner mest komfortabla med. Men en av de förutsättningar som verkligen spelar roll, det är ju den restriktion som Folkhälsomyndigheten just nu har satt. Det vill säga resor 1-2 timmar. Och skulle den ändras, skulle den ju ge också nya förutsättningar med ett helt annat upptagningsområde. Och det skulle då påverka hur det antal besökare som skulle kunna ha. Så självklart är det så att just nu är det fortfarande väldigt oklart var vi kommer att landa. Men i och med att vi kan öppna, så det är klart att då möjliggör vi åtminstone en sommar där vi har förutsättningar att inte ta skada så som andra aktörer i branschen har tagit.
Men alltså, hur mycket pengar behöver ni in och hur mycket pengar kommer det ut för att ni ska kunna rulla hyfsat oskadda? Jag vill ingen, men förstår du vad jag menar? Hur ser kalkylen ut ekonomiskt för 2020?
Ja, vi går inte ut med våra direkta ekonomiska kalkyler, men man kan ju säga så här att skulle vi fortsätta i den nivån som vi har haft nu under öppningshelgen och vi rullar under säsongen på det sättet, så skulle vi klara oss genom säsongen på ett okej sätt. Det skulle ju inte, som många andra aktörer också pratar om ju, att det möjliggör ju inte vidare investeringar kanske, och det får ju ändå oss att fortsätta. Men det är för tidigt att kalkylera på det, men början av säsongen har åtminstone varit positiv, och sen får vi se vad som kan ske framöver.
Detta är ett familjeägt företag. Ni äger mark och allting själva, eller ni hyr ingenting? För att jag har ju märkt mycket när jag tittar på hotell, de som äger sina egna fastigheter sitter i en helt annan sits. Kan du berätta lite om den sitsen här?
Ja, vi har ju andra förutsättningar i det att vi äger marken här, och vi kan därför driva vår park på ett annat sätt än om man har arrende och liknande. Så det är klart att det är ju samma förutsättningar. Vi har ju en stark koncern där High Chaparral ingår i också, där vi då har flera andra bolag. Så koncernen är stark, och den är, som du säger, det är ju Emil och Filip Erlandsson som är barnbarn till Big Bengt, som då äger den här parken.
Du, ska vi prata lite här om Big Bengt också. Big Bengt, vem var Big Bengt? Big Bengt.
Big Bengt var ju en sann entreprenör som såg möjligheter i det mesta när andra inte såg det. Och framförallt så såg han ju en finansiell möjlighet i det mesta. Han hade ju en egenhet i att han bytte mycket som entreprenör. Men han jobbade mycket då med maskiner och liknande som han sålde och köpte. Och han som sagt bytte till sig. Så det vi ser här runt i parken är ju bland annat ånglok och vagnar, och även, som jag berättade tidigare, en bro som då styrs av underdelen av en grävmaskin. Det var så han jobbade, att behövde han någonting så kunde han byta till sig mot något annat istället. Och för några år sedan här så såldes ett stort antal av de klenoder som Big Bengt hade köpt in under åren, och det var väldigt många. Det var bilar och det var mycket annat, till och med Viggen tror jag att det är ett plan. Kvar faktiskt i våra gömmor står till och med en, jag tror en 6 meter hög Lenin-staty. Så lite oväntade bitar, men de är ju inte inne i Villa Västern, utan där är det bara 1876 som gäller.
1876, varför blev det just det?
Det var ju ett år som var väldigt stiltypiskt för Vilda Västern, eller det Vilda Västern vi ville åskådliggöra. Så när du går runt i parken så ser du ju exempelvis den berättelsen vi berättar här om River City till exempel. Showen är baserad på en vanlig dag med lite försök till bankrånare och liknande i River City då. Men det var ett typiskt år. Det här skulle kunna vara en typisk dag.
Jag känner ju, vad heter det, Svansson, och hans pappa åkte ju till USA och kom tillbaka och var fram och tillbaka. Var Big Bengt en sån här smålandsamerikan, eller berätta lite, varför blev det liksom High Chaparral här i Småland?
Ja, jag önskar nästan att jag hade någon av barnbarnen här, för de berättar det här på ett mycket bättre sätt än vad jag gör. Men egentligen var det så att Big Bengt växte ju upp i en tid och det var många western och John Wayne och allt vad det var. Jag har förresten en anekdot om just John Wayne och sheriff som jag kan återkomma till, men som jag lärde mig nu väntas innan jag tog det här jobbet. Men Big Bengt i alla fall växte ju upp just med det här cowboy och bankrånar och allt vad det var. Och på 50-talet så reste han över tillsammans med sin fru för första gången till USA och reste runt i de här gamla platserna, just i det som vi då kallar Vilda Västern. Och fann ju att det var ju verkligen hans livspassion. Och när då Telia skulle alltså av med telefonstolpa, så var det ju ett ypperligt tillfälle att ta dem. Vilket ju då la grunden till ett fort. Och har man ett fort så kan man ju bjuda till sina kunder dit, vilket ju Big Bengt gjorde. Och har man ett fort och kunder så behöver man ju också mat, så då lade han till det. Och har man ett fort och kunder och mat, då måste man också ha underhållning, och så lade han till det. Och det där växte och växte tills det blev en park. Så 1960 så tog man in nyfikna ortsbor som undrar vad som hände här inne egentligen i småländska skogarna. Och då kom de in här och fick vara del av det här. Och då la man ju till flera Vilda Västern-shower och liknande. Och det här var 1960. Sen dess så har ju den här parken utvecklats vidare hela tiden till det är idag. Och idag är ju då skillnaden lite grann att det är inte bara lite, det är ju ett annat varumärke. För nu är fokus familjer.
Det tycker jag var väldigt spännande, för att vad heter det, tidigare var det ju lite allt möjligt här. Hells Angels hade möte och var liksom motorcykelträffar och sådär, men nu blev det bara familj. Hur kom man fram till det, och berätta lite om den resan?
Ja, det här var ju barnbarnen då när de tog över parken, och Emil Erlandsson har ju berättat mycket just om att man hade ju tidigare bike meets och man hade Tivoli-verksamhet. Och för övrigt kan man ju konstatera att Tivoli hade ju inte funkat i år.
Nej.
Just detta året. Men man hade en mängd olika typer av aktiviteter. Man hade nattklubb som var väldigt väl besökt. Man hade...
Men hur kom folk åkande till den då? Eller de kom åkande?
Ja, man hade ju boende här på High Chaparral byggdes ju under 70-talet för att Formel 1-förare och publik skulle kunna bo här. Det var så det kom till här till parken också. Men då i alla fall så gjorde man en väldigt stor förändring, och det var 2012. Man tog bort sprit.
Okay.
Man behöll vin och öl, men sprit tog man bort. Och det var ju en del av den här förflyttningen till en familjepark. Och faktum är att vi är ju väldigt stolta, för i våras så blev vi utvalda på barnsemester.se till Nordens bästa temapark. Det var väl precis innan som coronapandemin slog till på riktigt. Men tillbaks till den här anekdoten då, så kan jag berätta. Det var Wyatt Earp, sheriffen i Vilda Västern. Han var ju först sheriff, men sen blev han ju en outlaw för att hämna sin brors mord. Så han gick ju till andra sidan. Här sitter jag med min sheriffstjärna och tänker just på hur det kan ha varit att först vara the good guy och sen inte. Han dog 1929. Under de sista 2 åren så satt han bredvid John Wayne när John Wayne spelade in sina western som rådgivare för att berätta hur det verkligen var. Och jag gillar den storyn, för jag tycker det är så häftigt just det här med när man kopplar samman 1800- och 1900-tal.
Du, cowboy och indianer var ju vi som är födda, jag vet inte när du är född, men jag är född 1969, du är inte så långt ifrån dig tror jag. Vi med mina barn som är med här nu, de har inte fått det, de får inte det riktigt sitt DNA. Ni är oroliga för återväxten av cowboys och indianer?
Självklart är det ju så att vi skulle ju gärna säga att det återfördes lite Lucky Luke och liknande i seriemagasin och liknande så. Men däremot så är det faktiskt väldigt roligt att säga att när barn kommer hit så klär de i sig rollen som både rånare och sheriff väldigt, väldigt snabbt. När de först springer in och kittar upp sig med vapen och kläder och allt vad det nu är och hattar. Och sen är de igång. Det går väldigt snabbt det där. Även för någon som inte har varit i närheten av det här tidigare så går det väldigt snabbt. Snabbare än föräldrarna många gånger ska jag säga. Men självklart är det ju så att jag som också då växte upp på 80-talet, jag är 70 själv. Lucky Luke var ju varje kväll man låg och läste. Och McCahan var på tvn och Lilla huset på prärien. Så när det stämmer, vi växte upp på ett helt annat sätt. Men det intressanta är ju också det att i vår ålder så är det ju jättemånga som var på High Chaparral. Och de tar ju tillbaka sina barn nu. De har ju berättat alla de här berättelserna om att åka tåg och tågrån och allt vad det är för någonting. Så att ett av de uppdrag som jag själv känner att jag har, det är att skapa den där återväxten. Så vi får se vad jag ska hitta på här framöver.
Du, när man går runt här så är det ju det är väldigt svårt att skilja, vad ska jag säga, personal från de så kallade medborgarna. Berätta gärna, vad är medborgarna?
Jo, medborgare är en grupp som verkligen älskar allt vilda västern, och de älskar verkligen High Chaparral. Så varje år så kommer de hit och är runt i vår stad, och de är ju fantastiskt klädda. De har ju verkligen allt man kan tänkas för att vara. Och de här medborgarna har en egen ledning där de, som en typ förening, där man då ett klubbhus här precis intill där vi sitter, så har de ett klubbhus där de sitter och träffas och pratar. Och sedan så har de...
De är som en supportförening till ett fotbollslag, eller?
Ja, det kan man nästan kalla det. Lite vänförening av det hela. Och jag själv har ju under de här första öppningsdagarna har ju varit runt och träffat jättemånga av dem. Och hört berättelser från tidigare och hört att en igår berättade att hans boots minsann var 37 år gamla. Och de har då gått här några gånger. Jättefina historier. Så det är en härlig grupp som vi har här som vår lilla vänförening då. Men de hjälper ju till också att bygga upp den här känslan av att du är här. För hade inte de varit här, det kan ju vara som 100 pers just nu som går runt och är klädda på det sättet. Det gör mycket för känslan och stämningen. Och det såg ju inte minst när vi åkte tåg, du och jag, när en medborgare började berätta berättelser. Och så är det varje dag.
Du är som en nästan del av en saga, kan man säga det?
Ja, det är det faktiskt. Och att få ha den här möjligheten för mig, det är så roligt. Och det är klart, vi har ju... Alltså, jag brukar säga det också att det är inte först du befinner dig i en kris. Först du verkligen ser hur en organisation jobbar. Och det har vi fått sett prov här på. Så det har ju varit enormt givande för mig att komma in faktiskt under den här tokiga tiden. Och svåra tiden, när man verkligen bara hittar lösningar. Och jag är superstolt för alla hur man har hittat de där lösningarna. Hade vi inte haft det så hade vi säkert haft andra utmaningar att jobba med. Men det har varit en spännande tid.
Du, jag får tänka, du är ju från Helsingborg, från Skåne, vilket som jag också är. Men så har du ju varit framgångsrik i Stockholm. Att flytta hit, ja, det är ju ute i skogen ändå om man jämför med Södermalm. Eller vad säger du? Hur fattar man det beslutet att få med sig någon partner eller så? Berätta lite om det.
Jag kommer som sagt söderifrån, så att jag flyttar i några breddgrader då. Men nej, det var enkelt. Så att Och jag jobbar faktiskt på Södermalm, så jag vet exakt hur det såg ut där. Men nej, det var enkelt. Det började ju egentligen med att möjligheten kom upp som sheriff på High Chaparral. Och den kände jag, den måste jag bara ha. Men inte nog med det. Den här området, Gnosjöanda. Och landskapet här, det är så vackert och det är så nära. Och nu bor jag ju då i Hästra, som ligger en halvtimme bort med bil. Och det framstår ju som rena lyxen jämfört med många av de här pendlingsavstånden. Inte om man bor på Södermalm då, men lite grann utanför. Så det har varit väldigt enkelt att flytta hit, tycker jag. Och blivit oerhört välkomnad av, ja, inte bara de som jobbar här, utan hela ortsbefolkningen, näringsliv och liknande. Så att, nu har ju pandemin ställt till för ett antal olika möten. Men jag har fått jättemånga varma, välkomnande mejl. Så att jag trivs fantastiskt bra här nere.
Du, när känner du... Hur länge tror du det här kommer att pågå? Och, vad är din, har du någon prognos?
För mig?
Ja, för hela det här.
Ja, så det, ja.
Du kan både ta dig själv och... Ja, svara gärna på båda frågorna.
Ja, jag börjar med corona. Nej, alltså... Det, man skojar lite lätt om det, men sanningen är ju den att kunna öppna en plats kommer ju med ett stort ansvar, och det har jag känt, och det har, vi skulle ju inte göra det om vi kände att vi inte kunde göra det på ett tryggt sätt. Så det är verkligen ingenting som minimeras, och jag har ju själv vänner som jobbar inom vården, och jag vet hur tungt det är i vården. Så att det är ju absolut, vi ska ju ta vårt ansvar och vi ska hjälpa våra besökare att ta ansvar. Så jag vill verkligen inte minska eller försöka förminska effekterna av det här corona. Men samtidigt är det ju så att, som jag nämnde tidigare, en av mina drivkrafter har alltså varit att säkerställa arbetstillfällen för 350 säsonganställda som alla inte vill annat än att komma tillbaks och komma hit för första gången, många av dem. För många kommer ju hit igen. Och det har varit starkt. Så nu när vi då har öppnat och jag ser vår personal och jag pratar med dem, och får, de kommer ju fram till mig allihopa och säger att de är så glada för att vara här. Det är ju en annan sida av det hela. Som sagt, och man kan jobba med båda. Man kan ta ansvar samtidigt som man också tar ansvar mot sina anställda. Och där, sen vad det här ska ta vägen någonstans. Jag följer ju allting så mycket jag kan från Folkhälsomyndighet och regering, och det börjar ju ändå verka positivt, åtminstone utvecklingen i det jag kan förstå. Men som sagt, vi förminskar ju absolut inte det. Så vi får ju förhålla oss till det här under så lång tid som vi måste. Vi har ju fördelen att vi är utomhus, hela parken. Och vi kan ha avstånd, vi har en stor park som folk kan vara i. Och på de ställena där vi potentiellt skulle kunna ha kö, ja, då får vi jobba annorlunda.
Och din egen prognos här, när du tog jobbet, hur länge sa du att du skulle stanna?
Jag har inte gett någon tid faktiskt, men jag kan ju säga att man har väl en tid när man börjar här, och sen när man har varit här någonstans så tänker jag, här vill jag vara för evigt, för det är verkligen roligt. Det här att träffa medborgare, att träffa personalen, alla är så drivna, vara i regionen och se möjligheterna i den här typen av park, se barnen när de vaskar guld och hoppar på flottar och åker tågrånas av tågrånare, alltså se glädjen i deras, det, jag kan inte tänka mig att det finns något bättre jobb än så. Så att svaret på den får vara så länge jag får vara kvar.
Du, man har en sån här park, alltså man skulle kunna vara del av en större koncern eller köpa upp andra parker och såna, ligger det i dina mål?
Ja, det är ju ett beslut som i så fall ligger långt ovanför mig. Min uppgift är att driva parken och utveckla parken och få in fler besökare och få det här framgångsrikt under lång, lång tid framöver. När det gäller alla konstellationer som sådant, det ligger på ägarnivå.
Du brukar alltid fråga mig, har jag glömt någon viktig fråga som jag borde ställa?
Ja, det får nästan motfråga. Vad tycker du själv om High Chaparral denna första
gången? Nej, men jag tycker det känns... Jag tror att när jag var liten tyckte jag det verkade lite läskigt. Och det kändes... Alltså det var liksom någonting sådär, eftersom det var så wild ute i skogen på något sätt. Men det är ju det som är det häftiga, att det är ju lite farligt samtidigt som det är väldigt roligt. Alltså tågrånet var ju, men det var ändå lite så här, oh, liksom.
Ja, vi får se hur du känner. Vi ska ju in på Wild West Stunt Show här om en 20 minuter någonting. Och då får vi se hur du upplever det. Men en sak som jag verkligen blev glad över när jag såg den showen för första gången, när den repades här för några dagar sedan innan vi öppnade, då börjar man att säga, alla barn, det här är bara på låtsas. Det är ju jätteviktigt. Och sen när showen slutade, kommer du se, nu är jag bort slutet här lite grann, men avslutningen är när det ligger en massa personer runt omkring på stadion efter allting är över och sista skottet har brunnit. Då kommer en man fram och säger att, och ber publiken hjälpa till så att barnen får ropa vakna, och då vaknar alla. Och jag tycker det är ett fint slut. Och sen efter det, så nu ska jag inte berätta mer, tror jag, men efter det så kommer du få se någonting spektakulärt som en stuntshow.
Det låter superhäftigt. Ja, men du, jag vill bara säga tack så mycket för att jag fick komma hit.
Tack så hemskt mycket.
Ja, tack så mycket för att du lyssnade på Travel News podcast. Det finns massa gamla podcast i vårt system, så du kan lyssna i flera, åtminstone dagar, om du har tid över. Och har du idéer på vem vi ska intervjua, så är det bara att mejla mig, viggo.kavling@travelnews.se. Vi är oerhört intresserade av vad du tycker att vi ska göra. Fortsätt att läsa Travel News och fortsätt ha en bra dag. Tack så mycket för att du lyssnade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.